Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 15:e avsnittet av Hockeypodden Släpp sargen. Robin Figren nere från Schweiz, hur är läget med dig?
Det är lugnt, skönt att vara igång i rullarna igen, få lite vardag här nu, lite rutin. Jag är ju ganska fyrkantig sådär som sagt, så att det känns skönt. Själv då?
Jo, men det är fint, det är lite Schweiz-vibb nästan får man säga här i Stockholm. Jag tittar ut över...
Ja, ni har fått massa snö.
Ja, men precis, ett vitt landskap, det ganska mycket is också. Alltså det är så här, det blir ju inte riktigt det här alpiga så att säga, utan man får nöja sig av att det är lite vitt utomhus, men det har någonting, det måste jag säga.
Ja, nej, men det förstår jag.
Ja, och det endast väl hockeysäsong i alla fall på något sätt. Jag såg för övrigt att de uppe i Luleå hade spolat någon isbana och så där utanför Coop Norrbotten Arena. Vi pratade lite om det förra veckan, det här med tillfälliga isplaner och sånt där. Ja. Och det endast väl vinter om någonting, att man liksom bygger sina egna planer.
Ja, men exakt. Och så just att det händer uppe i Luleå också, det var ju faktiskt väldigt fint. Men det var väl för ungdomar och så där, va? Så ja, att de har precis någonstans att träna nu när man har bommat igen det, och det är faktiskt ascoolt.
Ja, men det var ett grymt initiativ. Och om vi ska bara, innan vi drar igång och fortsätta på Luleåspåret, så återvänder ju nu Joel Lassinantti. Det är väl en ganska bra förstärkning, får man väl tillstå, va?
Ja, alltså det känns som att han har varit med i all evighet. Det känns ungefär som att han kom upp tillsammans med Myllis, men ja. han är inte så gammal. När han född? 92? 93
han född. Ja. Ja, så han är 28 bast.
Det var ju för sig inte punfärskt, men...
Men han har ju varit med sjukt länge, känns det som. Och nu bara jag antar att han blir kvar där i resten av sin karriär.
Ja, det känns lite så.
Det kommer bli några matcher för en Luleå-tröjan, och ett starkt lag blir ännu starkare, får man säga.
Ja, en stark defensiv blir ju lite starkare defensivt.
Ja, så det kommer bli svettigt att göra med Luleå framöver. Det har vi redan konstaterat här, men nu kan vi väl slå fast ytterligare en gång. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång dagens avsnitt. Sedan vi spelade in förra poddavsnittet så har det ju hänt en hel del. Det har varit en händelserik hockeyvecka. Bland annat har första SHL-tränaren fått sparken den här säsongen. Det är lite yesterday's news nu. Men Bert Robertson fick ju slutligen lämna LHC-båset. Daniel Eriksson och Johan Åkerman kliver in i hans ställe. Och man har även tagit in Niklas Hävelid. Och vi har ju surrat lite om kick av tränare tidigare och ska väl inte stanna i det allt för länge, men vad tänker du kring att den här långsiktiga lösningen som LHC presenterar Bert Robertson som ströks efter 1,5 år?
Ja, alltså precis som du säger, så det var lite synd att det tog slut ändå ganska fort så där. Det var ju, jag gillade ändå tanken med att ta in Bert, som ändå har varit med och byggt upp någonting i Skellefteå och kanske få bygga någonting eget sådär. Men det hackade, det har ju egentligen aldrig funkat.
På något sätt kändes det kändes väntat, men ändå inte på något sätt.
Ja, men det kändes ju som att de hade en plan och ville slutföra den på något sätt. Ja. Men i och med att det aldrig... Alltså det kom aldrig de här små topparna som kanske gjorde att det skulle hålla ut.
Nej,
utan det bara, man bara torskade och stannade där nere hela tiden. Och då, alltså det vart nog liksom.
Precis. Det blev ju 23 poängare på 78 matcher. Ja. Det är ju siffror som talar sitt tydliga språk. Till slut var väl måttet rågat.
Ja.
Det har ju gått sådär får man säga nu även utan Bert. Tror du han sitter och njuter nu hemma i sin, på sin kammare?
Jag tror inte att han njuter med gubbarna liksom.
Jag tror jag hade gjort det.
Vad ska jag säga? Jag tror att han lider med sina spelare liksom, och, och de han har jobbat med. Ja. Men situationen i sig och ledningen, så tror jag att han kanske känner att det kvittar lite om det går bättre eller sämre, om man säger så. Ja. Men du säger att du hade njutit. Hur hade du liksom, hur tror du att din känsla hade varit?
Ja, jag tror du sätter fingret på det. Alltså, han har ju naturligtvis kommit nära väldigt många personer i Linköping under det här ett och ett halvt året drygt som han har varit i klubben. Så det är väl inte så att han sitter och hånskrattar åt att det går åt helvete för vänner till honom. Men man står ju sig själv närmast på något sätt. Och nu fick ju han fick ju bli syndabocken på något sätt. I och med att det var han som fick gå. Och då tror jag inte det gör honom så mycket att Niklas Persson nu pressas i intervjuer hit och dit och sådär. Han kickade ju Tom Jonsson, både anställde och sparkade nu Bert.
Han har haft att göra här sin start.
Ja, alltså, det kan man säga. Men kan han få vara kvar så länge till då?
Jag tror nog att det ska behövas någonting ganska starkt här nu för att han ska sitta bombsäkert. Men jag tror ändå att någonstans i Linköping så vill man satsa på pajen. Så att idag tror jag att han sitter ganska lugnt. Men det behövs nog någonting vid det här tränarbytet då, som lär ske förr eller senare. Josh känner mig för övrigt ganska gammal när jag inser här nu att halva ledarstaben och ledningen i Linköping är gamla lagkompisar till mig. Det är Nicke Hävan och det är pajen och det är Åkerman. Men det är lite härligt.
Ja, det är mysigt på något sätt. Kom ju här i helgen, jag tror Expressen var först att skriva om det, att YouTube-stjärnan Joakim Lundell,
ja, jag såg också det.
Att han vill gå in, alltså, att han vill gå in med en citat extremt stor summa för att LOC ska plocka in en målvakt. Och vi får väl se när den här podden släpps, kanske man har gjort det.
Ja, men exakt. Och han ville ju ha en slips också. Jag tycker att det är bra att Jocke Lundell på något sätt får ett finger med i spelet. Att han och Janna eller Jonna eller vad hon heter, att de ändå kan få vara med och delaktiga i LOC. De kanske har några invändningar på spelsätt och sådär också, jag vet inte. Jag tror att han är en typisk 2-2-1-kille. Så att det...
Om det fortsätter vara lite kräftgång där, så kanske de står i båset om sitter där någon månad.
Vi ska prata lite snabbt med Linköpings tränare Jocke och Jonna.
Lagom till slutspel, eller inte till slutspelet, lagom till negativa kvalet, eller vad ska jag säga, playout heter det, va?
Linköping drar ut kaniner i röven och tar in Jocke Boy som headcoach i slutspelet bara.
Han bara står och kastar ut pengar. Ja, det vore ändå någonting, det får man ju säga. Men
faktiskt.
Ja, men vad tycker du generellt om såna här supporterinitiativ? Jag vet att supporterklubben i LHC har ju samlat ihop en ganska stor summa också för att förstärka. Och så är det Joakim Lundell som är på något sätt krona på verket här vad gäller den här summan som ska rädda LHC.
Ja, nej men alltså jag tycker det är fint, jag tycker det är schysst. Jag har tänkt lite på hur man skulle känna som spelare och vara den som tar emot en insamling. Alltså det hade i vilket fall fått mig att känna att jag skulle spela med kniven mot strupen. Alltså för någonstans som idrottare sådär så du uppträder ju egentligen för publiken. Och det är de som någonstans prisar din lön. Ja. Och när du verkligen får sådär svart på vitt nästan i ett kuvert liksom, då hade jag känt i vilket fall att jag hade nog fått ganska höga axlar då. Alltså, hur tror du att du hade känt om folk liksom hade gått där liksom med en bössa och samlat in stålar till dig liksom, skramlat ihop och så får du dem i handen. Alltså, jag tror nog att det är en annan press.
Ja,
alltså.
Nej, men det tror jag med. Jag är ju bara att kolla på Patrik Berglund i Brynäs. Mm. Han har ju uppträtt ganska lojt vissa matcher, vet jag att många har upplevt det som. Mm. Och då har man ju sett lite sura miner i och med att han var en så kallad swish-värvning. Mm. Det var väl han och Simon Bertilsson där på ett bräde. Mm. Då har det ju varit kommentarer i stil med, ja det var det här ni swishade in till och hit och dit. Det blir liksom... Det blir en lite annan grej. Jag förstår precis hur du menar att förväntningarna kanske blir lite skeva på ett sätt. Det känns som att han ska leverera på ett annat sätt än vad kanske andra behöver göra, just för att det är Svenssons som till viss del har pröjsat den här värmningen.
Ja, nej, exakt. Jag tror att det är en annorlunda situation att vara en Swish-spelare.
Ja, precis. Tror du att det här var den sista tränarsparkningen vi ser den här säsongen?
No, jag vill egentligen säga ja, men jag vågar inte det i och med att jag tror att HV kanske Niklas Ram kan ligga lite pyrt till. Så att, nej, jag vågar inte säga ja. Jag tror inte att det är den sista.
Jag kollade en intervju på HVs hemsida där ordföranden Sten-Åke Karlsson pratade lite om läget.
Ja.
Och där tyckte i alla fall jag, det här är bara min tanke och åsikt om det hela, att han hintade om att Niklas Ram vid fortsatt kräftgång kan ligga riktigt risigt till. Mm. Det var känslan jag fick, det var inte så han sa naturligtvis.
Mm.
Jag vet inte, det känns som HV mer eller mindre gått ut om med att det kommer trilla in x antal spelare här nu för att försöka lösa deras situation. Det ska värvas ur krisen så att säga. Jag vet inte, det känns som nästan det man gått ut med.
Ja, det börjar bli lite tajt om tid nu. Man tänker liksom att det alltså, ena känslan säger att man är liksom ganska tidigt in på säsongen, men börjar man räkna fighter så är, vad är det kvar? 20 nu?
Ja, men något i den stilen.
Det går jäkligt fort efter jul nyår. Så.
Ja, men precis. Och jag menar, de där lagen som ligger något snäpp ovanför, de tar ju sina poäng lite här och var. Alltså, det går inte att det går inte att bara förlora och tro att det är enkelt att ta ikapp det där försprånget som andra lag har skaffat sig, utan det går runda med det här trepoängssystemet. Alltså.
Ja.
Så vi får se hur det går för citat, krisgängen framöver. Vi stannar i Linköping en liten stund, för i en pausintervju förra veckan sågade LHCs lagkapten Jonas Junland sin unge lagkamrat Arvid Kostmar längs fotknölarna, får man väl säga, och det var efter en utvisning som lett till ett tungt mål i röven mot Brynäs. Och det var en rätt så irriterad ton och det var tydlig åsikt från Junland. Han sa, citat, det är bara att kolla sista utvisningen, den är horribel. Jag menar, han slår efter en puck som han har tappat. Fan, börja och griller, backchecka och vinn tillbaka den. Tycker du Junland gör rätt eller fel som tar sin kritik på det här sättet ute i TV?
Ja, alltså jag har ju stått för det här förut. Jag tycker att det är fel. Mm. Jag ser inte vad man ska vinna på att säga det utåt. Mm. Det kontra att han skulle ta det med den här killen, den här spelaren eller sitt lag i omklädningsrummet. Jag ser inte varför man ska behöva göra det utåt. Jag förstår hans frustration och han är kapten och han står väldigt mycket i skottlinjen just nu och det är väldigt mycket press, men oavsett, om jag hade fått en sån där av min kapten idag, då hade jag inte accepterat det. Han hade tappat mig direkt som kapten och nej, jag gillade inte.
Tidigare under säsongen här när vi snackade så var du kritisk mot att Björn Hellqvist gjort en liknande grej, pekat ut en enskild spelare. Tycker du det är skillnad när det gäller liksom tränare kontra spelare i ett sånt här läge?
Jag tycker nästan att det är mer förlåtande när en tränare gör än när en lagkompis gör det.
Okay.
Om man måste jämföra de två. Jag tycker att det är fel oavsett. Jag tycker båda är fel. För att är du i ett lag, då är du som en familj, man ska ju hålla ihop. Alltså det här gör ju bara saker och ting väldigt spretigt. Jag vet inte hur efterspelet har varit, hur tongången har gått i omklädningsrummet, men nej, återigen, jag tycker att det var fel väg att gå.
Det finns väl möjlighet att han liksom bränner både respekt och förtroende och sånt här, både hos Kostmar och i gruppen, när han gör en sån här grej, för alltså, det är väldigt, väldigt ovanligt att det sker så här.
Ja, men det är det jag menar. Jag försöker förstå vad man skulle kunna vinna på det. Jag vet inte hur...
Det enda positiva, om man nu liksom prompt ska plocka fram någonting, det skulle jag väl kanske tycka är alltså frustrationen som är helt uppenbar hos Junland här. Alltså viljan att det ska vända. För alltså, han är ju förbannad på läget. Alltså han är förbannad på att de ligger under, han är förbannad och trött på att förlora. Så någonstans kom ju det här från en vilja att det ska vända.
Ja.
Det kan jag väl ändå känna så här att fan vad skönt att han brinner liksom. Men det kan man också visa på annat sätt än att totalsåga en lagkamrat.
Ja.
Alltså jag tycker det är nära på katastrof.
Men jag kan tycka att det är också det, i och med att det är så speciellt läge som det är. Som det är i Linköping just nu, så kan man ju tänka att det är ganska spretigt som det är. Liksom. Det dras nog åt väldigt många olika håll, så varför ska man kasta ännu mer liksom, bensin på elden? Det känns som att i det läget som man kanske befinner sig i, så ska man nog hålla det så lugnt och så kort som möjligt.
Ja. Men du måste ju varit med om under din karriär att det varit sådana här situationer. Till exempel att någon i laget är förbannad på något en annan spelare har gjort och sådär. Men hur brukar man lösa det inom lagen? Säger lagkaptenen, kom jag vill bara ta en grej med dig åt sidan, eller ta man in för alla i omklädningsrummet? Jag vet ju att man inte brukar göra det så här i tv, men hur brukar den liksom vanliga gången vara när liknande situationer uppstår?
Ja, alltså man försöker nog ta tag i det så ganska omgående. Jag skulle säga att det är en ganska stor fördel med att vara i ett hockeyomklädningsrum. Har det hänt någonting så går det inte allt för länge innan man tar upp det och försöker lösa det. Alltså ofta känner man ju, om man är den som har gjort fel, så känner man ju att man har gjort fel ganska snabbt också.
Mm.
Och då försöker man ju ta upp det ganska omgående. Kanske be om ursäkt då om det behövs. Hur som helst, att man bara löser det så fort som möjligt.
Mm. Vi jämförde tidigare där att få kritik då från tränare kontra spelare. Vad skulle du säga, vad gör ondast? Att en tränare rycker tag i en, eller att en till exempel lagkapten gör det?
Alltså, du får ju oftare liksom tillsägelse eller tillrättavisning av en tränare än vad du får det av en spelare. Så när du får det av en spelare, till exempel en kapten, så känner du dig mer utpekad. Så i vilket fall jag har känt genom åren. För som sagt, inom laget, spelarna själva försöker ändå hålla ihop så gott det går. Men då väl när man blir utpekad, då svider det lite extra. I vilket fall för mig, så har jag känt.
Vi ska senare i dagens avsnitt ha med en hockeyagent och grotta ner oss lite i deras värld. Figge, vad tänker du på spontant när jag säger hockeyagenter?
Jag tänker feta fakturor, jag tänker lite jobb. Nej då, ja, vad tänker jag egentligen? Jag tänker nog på min egen agent, Kalle Bodén, tror jag.
För den som nu mot förmodan inte vet det, så är ju hockeyagentens kanske främsta uppgift att förhandla kontrakten åt er spelare.
Ja.
Kan du berätta lite om hur en övergång går till från ett spelarperspektiv?
Vad jag och mina förhandlingar under åren har varit ganska, alltså relativt enkla, tror jag. Det har varit ömsesidig.
Vilken dröm du framställer dig själv som.
Ja, det är ändå fakta, tror jag. Nej, men det har liksom inte varit någon så här jätteklura sak för mig. Jag har oftast varit, jag har fått ett kontraktförslag från en klubb, funderat, är det dit jag vill gå? Jo, då vill jag det. Och så putsar man till det kontraktet då. Man kanske vill ha upp lönen lite grann, eller kanske vill ha en lägenhet inskickad i kontraktet, eller vad som helst. Som spelare så är du ju väldigt sällan involverad i själva förhandlingsdelen, utan du säger ju, det är därför du har en agent, för att du ska slippa den här direktkommunikationen. Så när jag lägger i förhandlingar, då vill jag bara släppa det. Helst vill jag inte ha med det att göra liksom, förutom det jag säger till min agent.
Men agenten är ju på något sätt bryggan mellan dig och den, ja, men vi säger nya klubben, om det liksom är en övergång då. Alltså, hur funkar det då? Säger agenten till dig att ja, men nu har de erbjudit 130 000 i månaden, och då säger du, ja, men fan, jag vill, kan du föreslå 170, så kanske vi landar på 150. Alltså, är det ungefär så din roll i det hela blir då, eller hur?
Ja, men lite så blir det. Någonstans så vet du ungefär vad du är värd som spelare, så du skenar inte iväg för mycket heller. Du vet ju ungefär vart du vill landa lönemässigt.
Säg 350.
Ja, men exakt. Världens vattenskalle. Nej, men du vet ju ungefär vart du ska landa någonstans, och det vet ju klubbarna också. Så ofta är det ju inga jätte, alltså, det är inte ofta i Sverige som man står liksom hästlängder från varandra, utan oftast så kommer man fram till någonting ganska omgående. Men det är väl ungefär som du säger, som det ser ut. Utan du får ditt första offer sheet, ditt första kontraktförslag, och då ser du vad du vill ändra på det, i det kontraktet, och då kan det väl hända kanske att man trycker på lite extra för att sen hamna någonstans i mitten då.
Men du sa det att du helst vill inte ha att göra med liksom själva kontraktet och sånt där, men ett telefonsamtal med headcoachen, det vill man väl ändå liksom stämma av innan man kritar på för 2 eller 3 år?
Ja, absolut. Så har jag känt de gångerna. Till exempel när jag lämnade Linköping för Frölunda, då pratade jag och Roger betydligt fler än en gång med varandra innan, så att jag visste exakt hur det skulle se ut för mig då. Och sånt uppskattar, så var det även när jag hamnade i HV från Frölunda också. Då pratade jag med Johan Lindbom mycket, så att det är nog någonting spelarna värderar också.
Det pratas ju bland supportrar ofta lite nästan konspiratoriskt om att spelare X är lovad tid i powerplay, eller spelare Y har blivit lovad att ha en bokstav och sådär. Hur mycket förekommer sånt när man pratar med en tränare om att, ja men till exempel när du skulle gå till Frölunda eller HV, förekommer det att man lovas saker?
Ja, jag tror absolut att det händer, att man lovar bokstäver och sånt där. Och sen tror jag kanske inte att tränarna i sig lovar en permanent plats i ett powerplay till exempelvis, men däremot så kan man ju säga till det att vi ser dig, vi vill att du ska spela i vår första powerplay-uppställning. Mm. Och jag menar, det är ju ändå en tydlig indikation på att du kommer att få din gedigna chans i ett första powerplay. Om ingenting konstigt händer såklart. Men just att man blir toklovad en plats i ett powerplay eller en viss summa istid, det är ju svårt att liksom sia om innan. Men däremot till exempelvis som du säger, en bokstav, det tror jag absolut kan lovas.
Du nämnde förut att typ en lägenhet kanske man vill pilla in i kontraktet och sånt där. Det kan man väl inte göra med PP-tid, antar jag. Vad finns det för bonusgrejer inom citationstecken som man kan liksom säga till agenten att fan, kan du inte fixa det här också?
Jag tror säkerligen att man skulle kunna slänga in en bil. Speciellt när man är utomlands, då är det ofta bil och boende. Telefon, kanske kan pilla in att du ska få använda vilken typ av utrustning du vill.
Just det.
Så att det finns några sådana där små saker som man kan bolla lite med och sådär.
Vad mer än kontraktförhandlingen vill man som spelare ha hjälp med från en agent? Nu menar ju du att du är så jävla enkel att ha att göra med och sådär, men om vi ponerar att du inte hade varit så otroligt självgående.
Nej, men där tror jag liksom, ja, alltså materialdelen kan ju vara en typisk sån sak, att han får lösa kanske material på annat sätt. Känner man då att man inte trivs med lagets materialsponsor till exempelvis och vill gå över till en annan, då kanske han får lösa någon form av något eget sponsoravtal. Sen kan jag tänka mig att det finns agenter som kanske hjälper spelare med andra saker också, som kanske, nu kanske jag tar från tårna, men kanske reklamuppdrag och sådana där saker också. Jag vet ju att Wii Sport till exempelvis, de försöker jobba mycket med spelaren utanför, om man säger så, själva varumärket med spelaren. Jag tror att det där kommer komma mer med agenternas roll, och jag tror inte att det bara kommer stanna vid avtal framöver, utan jag tror att det kommer vara att man jobbar lite mer varumärken.
Men agenterna har ju sitt arvode då, som jag har förstått det är en process på kontraktet helt enkelt. Är det otänkbart för en spelare att styra sånt här på helt egen hand för att få behålla hela summan?
Nej, det tror jag inte. Jag vet att det är fler och fler spelare i SHL som förhandlar sina kontrakt själva. Hade jag stannat i Sverige så hade jag kanske kunnat förhandla mina egna kontrakt. Jag vet inte, det kanske blir lite snyggare och det kanske blir lite mer putsat via en agent. Så att hur vidare man vinner eller förlorar stålar på det, det vet jag faktiskt inte.
Vid den här tiden på året brukar ju en hel del kontrakt förlängas. Det har ju varit stopp för det här i Sverige. Men skulle tro att det kommer ske en hel del inom kort. Vad betyder det för er som spelare att ha den här frågan vad man ska spela nästa säsong ur vägen?
Jag tycker det är skitskönt. Alltså det är därför jag har ofta gjort klart med mina. Dels för att slippa frågan och framförallt för en själv att kunna släppa sådana tankar. Liksom, att hela tiden, även de gångerna när du, alltså de gångerna du kliver ut på isen, när du kliver ut på ytan, då tänker du inte så mycket på det. Men liksom innan, efter förberedelse, att det alltid är någonting som ligger och gnager. Liksom, efter en dålig match så ska du behöva liksom fundera all evighet. Kommer jag ens ha ett jobb nästa säsong? Jag tycker bara att det är skönt att få förhandlingarna klara liksom, och få det gjort och bara kunna lägga det bakom sig och sen bara kunna fokusera på hockeyn. Så att där tror jag att de flesta är med mig ändå. Alltså.
Det brukar ju vara en klassiker att spelare får fråga inför slutspel och sådär. När rykten kommer ut så får man frågan, stämmer det här hit och dit? Och då är alltid svaret att det där har jag lagt åt sidan, nu är det bara fokus på hockey som gäller. Du som ändå är spelare, hur mycket ska man som utomstående lita på det där svaret?
För det första, jag tycker att det är alltid skönt att det är alltid det laget man lyckas möta i kvartsfinal. Det är det ryktet, att det är dit man ska nästa säsong, och den frågan får man efter uppvärmningen under match 1 ungefär. Jag tycker det är sån härlig slump på något sätt.
Verkligen.
Nej, alltså det ligger väl sanning i det att man försöker att lägga det åt sidan. Sen är det klart att det är många gånger ska vi inte säga, men det är väl klart att ibland har man väl stått där med ett signat kontrakt och vet exakt vad som ska hända, men det skulle kännas lite konstigt att släppa det kanske själv då mitt i hettan. Det skulle inte se så snyggt ut. Men jag vet däremot under mitt sista år då med HV, så vet jag, jag sa det i någon tidningsintervju efter, att det är första gången som jag inte har stått med ett kontrakt när det har alltså klivit in i slutspel och sen även efter också, att det var sån förbannad skön känsla att inte behöva ljuga eller dra en vit lögn, utan det var väldigt skönt att bara kunna säga att nej, jag har då fan ingen aning, utan jag håller alla dörrar öppna, så får vi se vart det landar någonstans. Och då var det ganska skönt sådär att möta en reporter eller journalist som verkligen trodde då att man stod och ljög, men man verkligen stod där med rent samvete. Jag kommer ihåg att det var en skön känsla.
Jag förstår det. Dags för veckans Figge avslöjar. Och nu tänkte jag vi skulle reda ut vilken som varit din värsta vidskeplighet genom åren.
Ja, skönt ämnet. Alltså,
det känns som att du har en del tics för dig. Så den här har jag ruvat länge på.
Ja, alltså en del av det där, det är att man gärna inte vill prata om det. Men jag har faktiskt en som jag tycker är lite jobbig, som jag behöver med mig ett tag. Ända sedan vi vann SM-guld med Frölunda 2016. Jag, alltså, det kommer komma ut väldigt nonchalant och sådär. Men har man suttit i just den situationen så tror jag någonstans att man kan köpa det. Vi mötte Skellefteå i SM-finalen 2016. Och jag bodde uppe i Johanneberg i Göteborg. Och där gick jag alltid och handlade på Coop i Landala. Och där satte en rumänsk tiggare utanför Coop då. Och jag vet inte vad det var som fick mig att göra det här, men det var någonting som jag var tvungen att skänka pengar till den här tjejen, eller den här stackars tjejen får jag väl ändå säga. Ja. Och jag hade ta mig fan bara, alltså jag fick bara en känsla att jag måste göra det här, och jag hade bara en röding på mig. Så att okay. Jag skänkte den här 500-ringen till henne, och det stod ju kanske inte till paritet med vad jag tjänade just då av vad jag skulle kunna skänka till en tigger, om man säger så. Det var ju väldigt mycket pengar. Men jag gjorde det i vilket fall, och vi vann match 1 i Skellefteå.
Ja.
Och sen då så var det match 2, och då gjorde inte jag det här, utan jag hejade bara på henne den här gången och tänkte att nej, men vad fan. Ja, jag vet inte. Det är väl lite karma på något sätt. Men min 500-ring borde räcka till en match till, tänkte jag i vilket fall. Men nej, vi förlorade match 2. Och vad tror du den tvångstanken blev match 3 sen? Jo, hon fick en till röding. Och vi vann. Och sen fortsatte vi vinna. Så hon fick en ganska schysst veckolön, kan jag säga, under den SM-finalserien. Det vart ganska mycket pengar. Men alltså, om det var det som gjorde att vi vann SM-guld, så var de väl investerade. Det måste jag ändå säga. Ja.
Vad fan, vad blev det? Alltså, hur mycket skänkte du under den här finalserien?
Ja, men vad fan, det vart ju 2000 spänn.
Så varje 500-ring låg bakom en seger, så att säga?
Ja, ja. Alltså, det var helt sjukt. Och det var ja, nej, det var fan, det var konstigt, och det var ju liksom, men som sagt, om det var det som gjorde att vi vann, ja, då var det fan värt det, alltså.
Du, jag måste också fråga vilken reaktionen blev när du liksom gång på gång kom och gav 500-ringar till
honom. Ja, alltså det var ja, men det var ju konstig stämning på första.
Ja.
Alltså jag fick ju, det, som sagt, det var ju egentligen alldeles för mycket pengar för mig, men det var det jag hade på mig. Och då var det liksom, hon fick den och tittade på mig ungefär som att hon skulle ge tillbaka den. Men då hade det inte gett någon effekt. Då hade vi torskat.
Nej.
Så att vi fick ju bara titta på varandra, och sen fick jag gå därifrån liksom. Sved lite i plånkan. Och sen när det här bara fortsatte, då var det ju liksom, ja, men vad gör man? Det var ungefär, jag bara, du vet, alltså gav bort den med lite sådär, åh fan.
Ja.
Men det, nej, jag hoppas att hon köpte något fint för pengarna, och jag hoppas att det var det som gjorde att vi vann SM-guld.
Jag vet inte varför just det här gnager i mig, men alltså det här var ändå så här 2016, att man använde kontanter Alltså det känns som att du inte använde kontanter 2016. Det var ju mycket kontokort redan då, så att säga. Alltså, ja. Gick du till en bankomat just för det här ändamålet?
Ja, men inte på första försöket så hade jag ju en sedel. Den enda sedeln, och den var röd.
Ja, och det stod men 500 de kommande gångerna...
Exakt, då fick jag ju gå till bankomaten och lösa det.
Jag vet inte varför det är så kul att se dig stå vid bankomaten och ivrigt ta ut den där jävla 500.
Ja, men lite tjurig också, men jag vet att jag måste göra det här nu. Det är liksom ingen snack, men det svider det här. Jävla vad ont det gör, men det är... Det gnuggar jag på.
Men det är lugnt, för imorgon plockar vi hem match 5.
Ja, men exakt. Och förbi skänker den liksom. Ja, fan, nu kör vi. Vad nu hette liksom. Vi gnuggar på. Vi fortsätter på den inslagna vägen, du och jag. Jag går till bankomaten och du sitter där du sitter med din mössa.
Det var kul om du gick upp till typ Lechthaller eller vem det var, hans kontor, och bara, du, det har hänt en grej här, så jag hade behövt, kan jag ta utlägg på det här eller?
jag skulle behöva en tidigare lön här, du sprang iväg lite grann i slutspelet.
Det har hänt en grej, men jag lovar, det är bra. Det tyckte jag fan. Det tyckte jag var jättekul, och det var ju dessutom en ganska fin gärning involverat i det.
Ja, men tanken var ju god från första början. Det var ändå med hjärtat som jag ville, och sen ballade det ur, minst sagt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han förhandlar kontrakten åt stjärnor som William Nylander, bröderna Sandin, Hugo Alnefelt och Jonathan Berggren, och har varit i hetluften i samband med ett par omtalade övergångar inom svensk hockey. Nu ska den här 33-årige hockeyagenten hjälpa oss att reda ut ett och annat kring sitt mytomspunna yrke. Varmt välkommen till podden, Micke Rosell.
Tack så mycket. Riktigt kul att vara här.
Ja, det ska bli intressant att grotta ner sig i agentyrket här. Jag tänkte vi börjar med, hur skulle du för en lagom kunnig hockeyperson beskriva din arbetsuppgift som hockeyagent?
Ja, för gemene man så är ju vi egentligen, vad ska man säga, bryggan mellan klubben och spelaren. Vi förhandlar åt spelaren såklart för att få till en deal eller ett kontrakt någonstans i världen där han spelar. Men sen så har ju agentyrket förändrats oerhört mycket de sista 10 åren, ska jag väl säga. Så att man har gått från att bara vara en agent som förhandlar avtal till att göra så mycket mer. Vi gör ju väldigt mycket inom vår agentur, jobbar mycket med spelarutveckling och personutveckling. Så att den lilla del man ser är såklart de kontrakten som mynnar ut i media, men sen så är det så oerhört mycket mer faktiskt.
Sysslar ni även med saker som ekonomisk rådgivning, hjälper till med ett bilköp, alltså är det sådana saker också liksom?
Det försöker vi hålla oss ifrån att rådgiva kring det, om du förstår vad jag menar. Vi kan inte ta beslut att det här borde du investera i eller det här borde du göra. Så att självklart har vi koll på de bitarna och försöker leda dem rätt, men sen så är det de som tar beslutet om det.
Nej, men man blir ändå som lite av en, vad ska man säga, är assistent på så vis att man pratar med spelaren även om liksom vardagliga saker utöver här ska du spela den kommande säsongen.
Ja. Alltså vi har ju sjukt bra dialog med våra spelare om allt mellan himmel och jord liksom. Och det är ju liksom mentalt och det kan vara liksom kring skolan, men det kan också vara som du tog upp nyss liksom, men jag är sugen på att köpa den här lägenheten, vad tycker du liksom?
Ska vi för de som är nyfikna också förklara lite kort hur man blir hockeyagent?
Ja, det är lite skillnad nu och då. Vi har ju ett spelarfack här i Sverige och det man gör är egentligen man skickar in en ansökan till spelarfacket. Den behandlas av en certifieringsnämnd, tror jag den heter. Och sen därefter så tas man in i en ansökningsförfarande där man får göra ett test då, som är, jag tror det är drygt 100 frågor. På min tid för 10 år sedan, då fanns inte det här testet. Det har kommit i efterhand. Och det är ett rent kunskapstest egentligen på hur bra koll har du liksom på hockeyn. Och då måste du ha ett visst antal rätt. Och sen därefter så blir du certifierad agent då.
Men det är inget så att man måste ha en juristutbildning eller ha gått 4,5 år på handel. Så det finns inga sådana stadgar?
Nej, det gör det inte. Faktiskt.
Du var inne lite på det förut att spelarna ju är era chefer. Hur ser då en hockeyagents arvodesmodell ut? Har ni procent på deras lön eller hur fungerar den grejen?
Vi tar ju 50% på all lön då.
Kanon. Och gå in och skriva några millar med en SHL-sportchef.
Exakt. Nej, det är ju vi tar betalt av spelaren. Antingen liksom månadsvis, årsvis, kvartalsvis, det kommer man överens om. Och det normala arvodet som jag i alla fall har hört, det är ju liksom mellan 4-6% här i Sverige. Så att det är det du får liksom.
På kontraktvärdet som spelaren har.
På kontraktsvärdet. Det är ute efter den modellen och det finns ju liksom standardavtal på spelarfackets hemsida som du måste använda det av. Så att det är liksom inga hemligheter. Det är en procentsats på det spelaren tjänar i sitt klubblag. Sen så är det en annan procentsats om du lyckas förhandla till reklamavtal åt spelaren. Som ligger mellan 10-20% kan man säga.
Går det på något sätt att staka upp hur en normal arbetsdag ser ut för dig?
Nej, jag satt och funderade. Jag visste att den frågan skulle komma. Och det går inte. Alltså jag går upp på morgonen liksom och scrollar igenom sociala medier. Tittar vad som har hänt. Tittar på Elite Prospects. Ja, men kollar igenom spelarnas Instagram och lite sånt där. Sen därefter, liksom, så det beror på vad man har just den dagen. Under vissa perioder, ja, men runt den 15 februari till exempel. Då är det oerhört mycket samtal som ska göras. Det kan vara spelare som titta på nya lag och så vidare. Medan andra perioder är faktiskt lite lugnare. Liksom. Framförallt nu under junior-VM till exempel. Då är det lite lugnare med sån typ av jobb. Sen så har vi ju 1 januari-regeln i Sverige. Från den 1 januari så får man kontakta spelare som ska fylla 16. Och det medför ju att mellan 1 och 10 januari så jobbar vi ju ganska intensivt med rekrytering av de nya talanger vi ska in till firman.
Hur ser det ut när ni värvar unga killar till ert stall, om man så säger?
Ja, det låter ju så fint med ordet stall, tycker jag. Det är som att man har hästar. Jag brukar ju, det är jäkligt klyschigt liksom, men vi brukar använda familj snarare, och jag vet inte om det är bättre tonalitet nu i dessa dagar. Men som det går till egentligen är ju liksom, vi har ju liksom, vi påbörjar våran scouting någonstans av 16-åringarna 1,5 år tidigare. Då börjar vi sondera terrängen. Givetvis så ser vi tv-pucken, så då ploppar det alltid upp någon underårig. Ja, men den ska vi hålla koll på. Men sen så påbörjar vi scoutingen i samband med en turnering egentligen i Stockholm som heter 1891 som har varit rätt stor. Där börjar resan liksom. Och sen så tittar man på de här, ja, men nu är det ju 05 då, som vi har tittat på under ett bra tag. Och sen så kokar man ner det till liksom, ja, men de här 10 spelarna kanske jag tror på. Och sen så kommer man överens om, men hur många ska vi kontakta? Liksom, ja, men vi kontaktar 4 spelare det här året. Liksom. Det är de här och de här. Man bokar upp ett möte. Nu har det varit via de här härliga digitala tjänsterna som alltid fungerar så, som det ska. Och,
hur många datorer har du slått sönder här i början av januari?
Jag har ju fått gå lite kurser i anger management efter jag slutade som division 1-spelare, men hade jag varit division 1-spelare då, då hade det gått rygg på det och annat. Men, ja, men därefter så har vi ett möte med familjen, presenterar vårat upplägg. Sen så såklart man fortsätter ha dialog. Och sen så någonstans när de känner att de är mogna att ta beslutet så signar man ett avtal, ett spelaragentavtal. Och det är ju, vad ska man säga, det är icke tidsbestämt liksom. Så att det är löpande, men det är uppsägningsrätt med en månad. Så att man kan ju egentligen bli, you can be hired to be fired pretty quick.
Det som jag tror kittlar för allra flest när man pratar om agentyrket och sådär, det är de här liksom klassiska övergångarna i då kanske främst SHL. Kan vi nästan på detaljnivå gå ner på hur en klassisk sådan ser ut? Och då tänker jag att förlängningar och sådär känns inte riktigt lika sexigt. Men när en spelare går från ett lag till ett annat.
Spelaren har ju ett tidsbestämt avtal. Det är ganska stor skillnad mot en vanlig anställning. Liksom. Att han kan veta att i 1 maj nästa år, då har jag inget avtal här uppe. Och vi pratar ju med klubbarna. Och då kanske klubben säger, men just nu så är inte vi redo att ge honom ett bud. Eller så säger de, vi är redo att ge honom det här och det här. Vi leker med tankarna, vi är redo att ge honom 70 000 i månaden. Mm. Därefter så har vi ju liksom, vi har ju sonderat terrängen ganska tidigt liksom för spelarna. Så är det ju alltid. Det är ju ingen skillnad liksom mot någon annan agent, utan man tittar ju liksom långt fram i tiden. Men vad händer nästa år liksom? Och då kanske det visar sig att den här spelaren inte får ett kontrakt där uppe och kan få ett kontrakt någon annanstans. Och då har man en diskussion med spelaren. Och så är det i de flesta fall liksom, att det är väldigt, 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 vad ska man säga, harmlöst och väldigt, det är inte så, det är ingen stor sak varken för den klubben som blir av med spelaren eller för oss eller för spelaren själv, utan det är så här det går till i businessen tyvärr, eller vad man ska säga liksom, att det kan ju också vara att laget inte vill ha kvar spelaren nästa år för att de vill värva någon annan på den platsen och för de pengarna, och då får man liksom köpa det, och det kan man inte gå och dra på fram till mars-april för då finns det inga jobb kvar. Så enkelt är det och så krasst är det.
Men om vi, det exemplet du och jag pratar om här är ju att Robin Kovacs och Emil Larsson båda gick från Luleå till Örebro, dock vid olika tidpunkter. Men i ett sånt här läge då, är det du som hör av dig till Örebro eller är det Örebro som hör av sig till dig angående de här spelarna?
Det är ju väldigt olika. Nu var det så pass tidigt så att nu fick vi ett samtal från den klubben då, Örebro. Och framförallt på ena spelaren som var lite tidigare än den andra. Sen så började vi diskutera liksom. Och vi diskuterade såklart med hans dåvarande klubb. Så slutade det där det slutade.
Hur tidigt börjar ni agenter eller sportcheferna då eventuellt jobba konkret inför nästkommande säsong?
Sportchefer brukar bära in listor i augusti-september någon gång för nästkommande säsong.
Ett år innan den drar igång i princip då?
Ja, och det är väl för att de själva ska göra precis som vi gör när vi rekryterar spelare. Att de ska göra en egen process liksom av det och sen så koka ner det till dem. Den här spelartypen behöver vi. Och sen så någonstans oktober-november skulle jag väl säga att de absoluta toppspelarna börjar få avtal någonstans. Och det har ju såklart i år fördröjts oerhört mycket. Så att just nu så har vi liksom haft paus egentligen till årsskiftet kan man säga. Framförallt i övergången.
Den här värvningsstoppet, eller det har väl kanske till och med varit två, lite beroende på hur man ser på det som varit i SHL nu. Upplever du att man har förhållit sig till det?
Mer eller mindre i alla fall skulle jag säga. Det har varit väldigt tajt liksom, under de här månaderna. Sen så finns det såklart liksom, alltså undantag där vi har en spelare som har gjort jättebra ifrån sig för att inte han ska sticka iväg. Såklart att man får ett mejl, men den här lönen gäller liksom, är det fine. Men några kontrakt har inte kastats ut i den utsträckning som det brukar göra.
Händer det att man mejlar ut en spelare till 14 eller 6 SHL-sportchefer och att det sen liksom budas likt på en, vad ska man säga, en lägenhet? Det är ofta den bilden som målas upp i media, liksom att en agent skickar ut en spelare och så blir det som ett budkrig mellan ex-sportchefer. Liksom. Är det så det funkar?
De spelare som skickas ut på listor I den aspekten så skickas det ut till samtliga klubbar. Men jag har ju läst själv liksom att ja, men den här spelaren har bud från 13 av 14 klubbar. Liksom. Och jag har aldrig varit med om det. Liksom, utan det brukar liksom kokas ner till 2-3 kanske. Om det ens är så. Liksom. Eller så är det bara en. Och man får jobba med det budet man har. Så att det är väldigt sällan liksom, det är den där, vad ska man säga, vi skickar ut... Niklas Andersson här och alla är med och den som betalar bäst liksom, det är dit han går. Så ofta så har man ju liksom prickat in att men i den här truppen tror jag att han skulle passa liksom. Och då börjar man diskutera mer åt det hållet, ska jag säga.
Ja, jag fattar. Alla som någon gång varit igång och köpa lägenhet räds i de här sms:en att budgivare 2 har höjt budet och så vidare. Fungerar det lite på liknande sätt eller har man mer?
Fan, det kanske man ska börja köra, ett automatiskt budtjänst.
Ja, jag har någonting här.
Och sen så ställa upp med en liten bulvan där och sånt där, eller är det du tänker?
Ja, precis.
Nej, skämt åsido, alltså det är, jag ska säga så här, att hade det bara varit på pengar spelare tittat, då kanske det varit så. Men ofta så är det ju liksom, det är ju en kombination med social tillvaro, hur nära har man hem till sin hemstad, väldigt viktigt för många. Hur ser, om man har barn, hur ser skol- och dagismöjligheter ut? Hur ser det ut för min sambo eller fru? Det är väldigt sällan liksom det kokar ner till att det är bara ekonomiska aspekter som avgör.
Mm, ja.
Men det där var ju faktiskt en rätt bra idé. Det ska jag ta till mig. Jag ska bygga en plattform för det.
Ja då, nu blir du IT-entreprenör inom kort.
Exakt.
Du har ju naturligtvis suttit i samtal med... många sportchefer här i Sverige.
Ja.
Hur skiljer de sig åt, skulle du säga? Och det blir ju naturligtvis i stora drag.
Ja, men det är ju precis som mellan agenter så är det olika människor bakom. Och sen så, de människorna har ju olika erfarenheter. Det är ju väldigt stor skillnad på hur en organisation skiljer sig från en annan. Vissa har ju liksom att man ska gå igenom steg som att ja, men först så pratar med sportchefen och han tar kontakt med sin assisterande sportchef som ska titta på spelaren. Sen ska tränaren titta på spelaren och sen så ska det vara ett samtal mellan oss och tränaren eller oss och assisterande sportchefen. Sen ska det vara ett samtal mellan spelare och tränare, vilket jag tycker det är jätteviktigt när en spelare ska byta lag. Liksom att man får prata med tränaren som ska träna laget. Medan andra liksom, där är det ju lite mer one man show, liksom att man som sportchef tar mer beslut själv. Och det beror på hur stor organisationen är. Du är ju supporter till en väldigt stor organisation och de har ju ett väldigt proffsigt liksom så här, tillvägagångssätt i rekryteringsprocesser. Där är det ju liksom allt från Fredrik Sjöström och Lerstaller då, som är klubbchef. Och sen så har du ju Björn då, assisterande sportchef, och så till slut Roger som är tränare. Så då är det liksom 4-5 man i processen innan de tar beslutet liksom, men den här spelaren går vi efter.
Mm.
Och då diskuterar vi ekonomi och de praktiska bitarna med sportchefen.
Rätta mig gärna om jag har fel här nu, men det här med att en spelare ska prata med sin blivande headcoach då inför en övergång.
Ja.
För mig låter det som en fullständig självklarhet, ja. Men det känns som något som blivit mer och mer självklart under de senaste åren. Att det kanske var mer sportchefen som skötte allt för en tid sedan, men att det har gått mot ett lite mer... vad ska man säga, lagorienterat tänk på slutet?
Ja, vi är ju väldigt tidiga med det, ska jag säga. För det är liksom, jag ska inte säga att det inte sker i NHL, för det är så mycket trades och sånt där. Och det är klart att en unrestricted free agent kan prata med en tränare liksom. Men det är, vi är väldigt, väldigt mycket, vad ska man säga, vi följer företagsvärlden här i Europa på ett annat sätt. Och klimatet har ju blivit lite mer att man vill ha liksom trygghet, man vill prata så att det känns bra från alla håll. Och någonstans, till syvende och sist, så är det ju tränaren som ska spela den här spelaren.
Mm.
Och hur ser tränaren på det kontra hur ser sportchefen på det? Det kan ju vara väldigt stor skillnad. Vi har sett jättemånga övergångar. Vi har säkert också exempel på det. Där man har gjort en affär liksom med sportchefen och sen så blir det inte alls som man tänkte med ute på isen. Liksom. Man får inte ens chansen. Och det vill man ju, man vill ju minimera de hindren så mycket man kan som agent. Så därför tycker jag det är jätteviktigt att man som spelare får skapa sin egen bild.
Men händer det fortfarande att SHL-klubbar värvar spelare utan att tränaren har pratat med spelaren?
Ja, det händer.
Händer det att du är i kontakt med klubbarna om annat än kontraktfrågor? Vi kan snacka liksom speltid, roll i laget, enskilda händelser, sådana grejer.
Ja, men det är klart liksom att en spelare som spelar väldigt lite i ett lag behöver man ju tillsammans egentligen med laget se varför spelar han inte så mycket. Kommer han få spela? Finns det chans liksom att han spelar mer här framöver, eller ska vi titta på liksom ett sidledsteg till en annan SHL-klubb eller ett steg ner till Hockeyallsvenskan beroende på vilken situation spelaren har? Och där har vi ju ständig dialog liksom med både med spelarna själv, men framförallt liksom ledningen i klubben. Och sen så är det ju jättemycket andra frågor. Det kan vara försäkringsfrågor, det kan vara permitteringsfrågor som har varit en stående grej under hösten att prata med klubbarna om. Det kan vara ledighet i samband med, vi har någon nu som har en gravid fru hemma i Nordamerika, och då kanske man behöver säga, men kan han åka hem liksom när barnet föds och sånt där. Så det är ju stående element liksom att prata med sportcheferna.
Vad gäller de här lite yngre spelarna, jag tror ni säger att de är inne i fas 1. Så snackas det ju ibland om att en del agenter snabbt vill få över sina spelare till Nordamerika för att det i grunden finns mer pengar där. Även om det kanske många gånger gagnar spelarna att göra något eller några ytterligare år i svensk hockey. Hur ser du på den diskussionen?
Jag ser det som att det är väldigt svårt att tacka nej till ett NHL-kontrakt som kommer som en spelare. Och sen så oavsett, vi har haft flera exempel faktiskt sista året där spelaren själv har valt i samråd med oss liksom att tacka nej till NHL-kontrakt för att stanna i svensk hockey. Alla situationer är olika. Vi har haft spelare som har gått via juniorligan i Kanada med jättebra resultat. Men vi har också sett spelare som har haft tålamod här i Sverige och sen hamnat i NHL senare. Och att man då är mer redo. Jag tror att många också övervärderar vilken roll vi ger de unga spelarna i Sverige. Om du tittar på de unga spelarna i SHL idag så är det väldigt få som har en bärande roll. Och det är det viktigaste för de här skickligaste spelarna, att få fortsätta spela den bärande rollen hela tiden. Oavsett om det är J20 Superelite eller om det är Hockeyallsvenskan eller SHL eller college eller juniorligan i Nordamerika. Så är det viktigaste, att man får istid och får chans att utvecklas. Sen så kan man se det som att om en agent skickar spelarna tidigt till Nordamerika, ja, men det är också en NHL-organisation som har lagt fram ett bud, och som ung spelare då får bli miljonär, det är väldigt svårt att tacka nej. Och oavsett hur hårt tryck vi kan sätta på dem så är det ändå deras beslut i slutändan.
Hur resonerar du inför kommande år då, när klubbarna kommer ha mindre pengar?
Jag ser det faktiskt kanske lite positivt också.
Intressant.
Ja, men vi har haft ett förfarande tycker jag där vi har haft alldeles, jag ska inte, nu är det ju som att svära i kyrkan att en agent säger att det är för höga löner, men på tredje, fjärde linespelare har det varit alldeles för höga löner tycker jag. Det är där våra juniorer ska kunna fylla roller och till och med kunna lyfta upp en sån som Frölunda har gjort nu, Lucas Raymond, som inte är min klient, men han får spela en topproll och då får någon annan ta ett steg tillbaka. Och på så sätt har man billigare trupper. Det är ju liksom ingen skillnad mot NHL som har ett lönetak. De måste ha spelare med league minimum och rookies i laget. Annars går de inte runt liksom. Och jag ser inte det som någon skillnad mot Sverige. Så här gäller det liksom att bygga en bra ungdoms- och juniorverksamhet så att man kan fylla de hålen som finns med billigare alternativ. Sen självklart ska toppspelarna som Ryan Lash i Frölunda, för de ska ha bra betalt. Det är inte det. Folk går och ser dem spela och folk går och betalar för att se dem spela. Men jag ser det som ett, jag tror det är sunt att vi kanske kan lyfta upp fler unga spelare.
Exempelvis Jonathan Berggren som vi var inne på tidigare. Han ingår ju i din familj. Och har ju exploderat den här säsongen. Och med hur många procent, om man vill slänga sig med ett sånt begrepp, ökar en sån spelare sitt värde genom att nu börja snitta en poäng per match istället för 0-4-0-5 någonting?
Om det är 0-50-1 så är det ju 100%.
Oh, men är det exakt så enkelt? Jag tänker att det till och med kan vara mer än 100%.
Han har ju spelat på ett rookieavtal som är 22 000 plus bonusar. Då. Sen så kommer han väl nå många bonusar, så att han kommer väl landa på kanske 50-60 i lön i månaden. Så att säga att han har om han skulle stanna kvar i Sverige så skulle han få ja, men 200% mer kanske i betalt.
Ja, okay.
Om han stannar i Sverige.
Så lär det väl knappast bli, antar jag.
Det får vi se. Vad det är det folk som ska ha någonting att säga om det. Men han har ju gjort faktiskt, det måste jag ge Jonathan själv. Han har gjort en jäkligt bra personlig resa i år. Mm. Vart sjukt noggrann och jag hörde där uppe, han är rätt rolig, vi pratar ganska ofta och de har inget riktigt isbad så att han har byggt sig ett litet isbad. Han har hittat någon laggård där som man går och badar i isbad.
Är det så?
Ja, han är, man tror inte det om Jonte, men han är sjukt noggrann med detaljer.
Det är isbadet som ligger bakom den här förvandlingen då, 100% på en gång.
Jag tror det, 100% ja.
Låter så.
Inte hårt jobb, inte bättre tränad än någonsin.
Nej, det är isbadet. Om jag har förstått det rätt, Micke, så är väl det största kontraktet du varit involverad i det här ni skrev med William Nylander och Toronto i slutet av 2018.
Det stämmer.
380 miljoner ungefär var det avtalet värt. Kan du ta oss igenom hur tusan en sån här mega deal går till?
Jajamän. Här var det ju lite speciellt. Det var ju... Ja, men det, han är ju, var ju så kallad restricted free agent som man heter i NHL fram till man är, har spelat ett visst antal matcher och visst ett antal år där borta. Då har man ju bara rätt att förhandla med Toronto i detta fallet som han tillhör. Vi tyckte att han hade ett visst värde, Toronto tyckte att han hade ett annat visst typ av värde. Det gick fram och tillbaka, det var tystnad, det var förhandlingstaktik, det var... Såklart saker i media liksom som kom ut som vi inte tyckte upplevde stämde kanske. Mm. Men sen till sist i sista sekund så kom vi överens där några minuter innan deadlinen stängde då 1 december. Så att det var oerhört nyttigt för mig och för William. Och jag ska faktiskt ta åt mig väldigt lite här där. Det var William själv liksom som gjorde ett jättejobb liksom och våga hålla ut och orka hålla emot för att det var ganska mycket negativt i både svensk och amerikansk media. Missriktat helt och hållet skulle jag säga, för att folk som inte har varit med om det vet inte hur bra det han gjorde är för spelarfacket till exempel. Det som har hänt efteråt är ju att lagen har kommit överens mycket snabbare med spelarna för att de är rädda för att spelarna ska hålla ut på samma sätt. Så att han har gjort ett hästjobb för resten av ligan genom att stå på sig och få sitt värde. Och nu i efterhand liksom, om du tittar på hans kontrakt, om vi ska gå in på enskild spelare, så är han ju mer än värd de pengarna.
Är det just hans kyla du syftar på då, eller att han vågade vänta in slutet, om man säger så?
Ja, sen så ska man väl så här, allt det som står i media att det blir klart 5 minuter innan deadline och sånt, det är ju en sanning såklart med modifikation som vi själva på insidan har koll på. Men det är ganska lätt liksom att man mitt under här bara, fastän jag vill åka och lira nu liksom, jag skriver på det här och det här liksom. Men han visste sitt värde liksom och höll uppe det länge och därför blev det väldigt bra för honom i slutändan också. Och det banade väg för, ja men det var väl Rantanen som skrev efter och det var även Mitch Marner och Austin Matthews. Så att de vågade ju inte gambla med att de skulle hålla ut. Så att han gjorde ett jättejobb för spelarfacket där borta också.
Är det du i det här läget som sitter och förhandlar med Torontos GM eller tar ni då även hjälp av nordamerikanska agenter?
Vi har ju Louis Gross borta i Nordamerika som har jobbat med det här i 30-40 år och han har ett helt team på sig. Så att majoriteten är ju han som sköter, men sen så självklart är vi med på alla processer, både jag och Micke som i det här fallet var ju, är ju Micke Williams pappa också, men vi var ju med liksom och var medvetna om vad som hände hela tiden, och sen till slut så kom vi överens då, det var sjukt skönt. Vi satt faktiskt hemma i William och familjens lägenhet där när vi höll på att faxa papper där fram och tillbaka. Det var en rolig kväll faktiskt. Mm.
Ja, det förstår jag. Och om man ska se bara enskilt för dig, alltså det måste ju vara en jäkla skön, dels fjäder i hatten, men även alltså ekonomiskt, för så är det ju.
Ja, men det är såklart, det liksom betyder jättemycket för oss alla. Och även liksom för playmaker som bolag. Liksom. Det jag ska säga att de är mest från den tiden är liksom hur spelaren själv tog sig igenom den tiden. Mm. För att det är inte lätt. Liksom. Det vet du själv, här hemma kan det bli press här. Men i världens största hockeystad då, i Toronto. Jag minns en grej. Under den här förhandlingen så ville de ha ett break. Och de skulle åka ner till Österrike och Schweiz och träna lite för att komma bort lite från allting. Och det sista vi sa, jag och Mike då, till William, bara, men se till liksom nu så här att ingen liksom uppmärksammar att du är där nere. Liksom så här. Och det första han gjorde var ju att glömma passet på flyget. Liksom. Så de ropade ju upp honom på terminalen nere i Schweiz, liksom, William Nylander. Så då blev det en världsnyhet liksom.
Ja, det var det kört.
Men vi har skrattat mycket åt det efteråt liksom. Det var en rolig anekdot faktiskt från det här, den hösten.
Jag tänker att man som agent kan sätta sig i en del men liknande, lite märkliga och lite kluriga situationer.
Ja.
Har du några fler sådana här du kan bjuda oss på?
En som jag direkt kommer på, det är, jag representerar en finsk målvakt nere i Ängelholm en gång i tiden. Som många målvakter, förr i tiden åtminstone, så var den här herren då lite, han var lite annorlunda. Liksom. Vi hade sjukt roliga och humoristiska konversationer. Han skämdes inte för frågan något liksom. Och sen så har man ju som mantra liksom, som agent när man kliver in i det här, att jag är tillgänglig 24-7, ring när det är någonting, när som helst. Under försäsongen så fick han ett skott i masken tror jag, och ådrog sig faktiskt en ganska långdragen hjärnskakning. Framförallt första tiden var ju sjukt jobbigt för honom, och han var så här att han ville göra saker hela tiden. Och vi fick säga till andra slut, både vi och Rögle, men nu får du fasiken liksom hålla dig hemma. Du måste vila din hjärna. Be om hjälp om du behöver något. Det går några dagar, sen så ringer telefonen då, framåt 2 på natten. Då är det, ser jag målvaktens nummer där i luren. Jag bara, vad är det här nu då? Yrvaken svarar man liksom så här. Bara, det första jag hör, jag bara, hi Micke, I hit a deer. Och du vet, jag kunde inte riktigt koppla det, vet, så jag bara, what do you mean? I hit the deer! Och då börjar jag ju vakna till och förstå, det är något som inte stämmer här. Liksom, så. Ja. Svamlar han eller har han druckit eller vad är det? Liksom, så här. How did you hit the deer? You're at home in Ängelholm, right? Yes, but I wanted candy so badly. So I drove to the gas station and on the way home I hit the deer. You wanna have a photo? Och man vaknade ju till där, och jag höll på att dö av skratt liksom. Jag fick ringa upp honom några sekunder senare. Vi fick ringa liksom viltskötare, vi fick ringa klubben, vi fick se till att han tog sig hem och sen så upprätta försäkringsärenden. Men det är liksom, det är många sådana stories liksom som har hänt längs vägen. Nu var det här liksom bara en av många, men det där är väl, ja, men relativt rumsren sådan. Och det slutade väl som tur var.
Då kan vi till och med säga vem det är.
Det var Ville Kolpanen.
Just det.
En fantastiskt rolig människa faktiskt, som gjorde en jättesäsong åt Rögle första året han var där. Grym målvakt och lite annorlunda karaktär. Men det ska ju målvakter vara, tycker jag, i många, många fall. Fantastiskt här.
Jag tycker mig även ha hört någonting om ett långt samtal, även det, med Rögle angående Linus Sandin.
Han hade börjat säsongen med en poäng första 17 matcherna, men sen så gasat in i mål verkligen och gjort en fantastisk säsong. Och vi åkte ner, jag och min kollega Micke, och skulle träffa masken där och prata om lite spelare, dels som vi hade i organisationen men också som vi ville sälja in, eller vad man ska säga. Och vi satt nog där från 9 på morgonen till 4-5 på eftermiddagen med avbrott för lunch. Och vi återkom hela tiden till Linus Sandin. Du borde ta in honom, han är en billig spelare. Han är en försäkring om ni får skador, ni kan låna ut honom. Och till slut sa väl masken, bara, men vad fan, jag tar honom då. Och 2 år senare så skrev han NHL-kontrakt, och jag tror Rögle både kan räkna framåt och baklänges och få tillbaka de pengarna i NHL-pengar. Så att, det var lite roligt faktiskt att det blev som det blev. Och Linus kan jag säga, det är ju en spelare som har tagit en väldigt annorlunda väg, och jag vill belysa den för många unga spelare att allas vägar är inte samma. Mm. Han var ju uppe i Modos hockeygymnasium med spelare som William, Dima, Adrian, Kempe, många framför sig, men tog den långa vägen. Spelare i Allsvenskan, var duktig där. Spelare i Rögle, bottom line, tog åt sig in i laget mer och mer. Gjorde 20 mål tror jag nere i Ängelholm innan han tog steget till HV. Och sen så ett år senare signade ett NHL-avtal där han nu är en av 36 i alla fall som ska slå sig in i laget.
Ibland är det bra med en tjatande hockeyagent helt enkelt. Om vi ser till det där megamötet.
Ja, exakt. Det finns väl, ja, du får fråga Masken om hans version av det. Men vi påstår ju liksom att han hade, det är hans mest lyckade övergång någonsin. Sett till vad Linus tjänade och hur det gick till.
Vad fick Linus i lön ungefär i Rögle?
Jag tror det var någonstans mellan 20 och 30 000.
Ja, det får man ju säga då är ganska bra utväxling på en sån del. Mm. Du har ju även en del spelare på andra sidan Atlanten.
Ja.
Hur fungerar den kontakten? Jag menar, det är ju tidsskillnad och det kan väl hända konstigheter även där borta antar jag.
Ja, dels har vi ju team där borta liksom som till daglig basis liksom står för servicen. Men alltså, jag pratar ju med våra spelare nästan varje dag. Om små och stora saker. Det kan vara liksom hur det har gått på en träning nu, liksom, som är training camp nu. Vi brukar vara på plats i normala fall på training camp, så det är ju september. Nu är det pandemi och lite andra regler, så att då är vi inte det. Men då kan man prata lite om hur det känns. Är det någonting de behöver? Och sen så allt mellan himmel och jord. Jag minns en gång en spelare som var i Nordamerika och spelade juniorhockey. Och i Nordamerika så är det lite annorlunda regler än vad det är på hockeygymnasiet här. Man bor hos en värdfamilj. Man har curfew, alltså utgångsförbud efter en viss tid. Men spelaren hade smitit ut källarvägen då från den här. Och det hade väl familjen blivit varse om. Och han gick på dejt med en tjej och han skulle ta hem henne till sig liksom, till sin, för han hade ett eget basement hos den här familjen, så att han hade egen ingång. Mm. Men så var ju källaren låst när han kom tillbaka. Så där och då fick han för sig, men jag löser det här liksom. Så han slog sönder en fönsterruta. Eller bröt sig in i en fönsterruta. Jag vet inte exakta detaljer. Jag har fått det här återberättat. Så att jag får ett samtal mitt i natten att jag är på polisstationen nu för att jag gjorde det här och det här. Och det var ju inte så kul såklart. Nu blev det ingenting av det så att man kan skratta åt det efteråt. Men det klassades ju inledningsvis som ett inbrottsförsök.
Ja, jäklar. Det här med liksom, det har väl att göra med många liksom yngre killar som precis flyttat hemifrån och sådär. Blir det lite att man får, vad ska man säga, hålla dem i handen när det ska liksom flyttas in i ny lägenhet och hela den biten? Eller brukar de generellt klara sig själva?
Den här yngre generationen är ju lite annorlunda mot vad en annan var liksom. Man får ju pusha dem lite mer. Man får finnas till hands på ett annat sätt och det ska vara mycket som är löst. Det man kan säga är väl att den första hösten när du flyttar ut till HG brukar jag säga att jag räknar med att hockeyn inte går så bra. För att det är så mycket nya intryck. Det är skola, det är nytt lag, ny stad, du ska bo själv, du ska laga mat. Och då gäller det liksom att man finns till hands hela tiden. För då blir det mycket samtal om men nu går hockeyn dåligt och vad ska jag tänka på och bla bla bla. Men oftast kommer det här sen så återhämtar det sig till våren och då gör man oftast en starkare vår liksom än vad vi har räknat med. Så att ja, man måste hålla dem i handen och man blir ju lite som en storebror och pappa på samma gång.
Just det. Micke Rosell, det var sjukt intressant att höra lite mer om agentyrket. Jag tror vi alla har lärt oss någonting. Stort tack för att du var med i podden och lycka till framöver med allting.
Tack så jättemycket och det var jättekul att få vara med och dela med sig av lite både fakta och roliga historier.
Det var alltså allt för det 15 avsnittet av Släppsargen. Nu är det lite mer hockeyvardag som vi tidigare var inne på. Så nu bara vi öser på här igenom vinter och vår och ja, siktar framåt slutspelet, Robin.
Ja, men det, som jag var inne på innan, nu går det fort. Jag vet, ur en spelars perspektiv så går det så sjukt fort när man har passerat jul och nyår så där, då känns det som att allt bara swishar iväg. Så att, jag hoppas att det är samma känsla kanske som när man poddar då, som vi faktiskt håller på med.
Tiden bara springer förbi, eller vad säger man?
Ja, exakt.
Ja, precis. Sprid gärna ordet om släppsargen om ni tycker att vårt snack är underhållande nog. Och följ oss dessutom gärna på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Facebook och Instagram. Där kommer lite sköna news och sånt där från oss titt som tätt. Men med det sagt, ha det fint, så hörs vi igen om en vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.